hälsar vi välkomna från ett snöslaskigt Göteborg. Vi hoppas att allt är bra med er och vi undrar nu hur det är med Johan.
Jo, det är bra. Det är ju löning idag. Det kan man ju kanske trösta sig med om man är slaskblöt, om man har en lön.
Ska vi ut och käka fin lunch?
Jag vet inte, ska vi det? Jag skulle precis fråga om du skulle unna dig något för den här lönen. Oxveckor och så är över.
Ja, det kan bli en ny stocksnis kanske.
Ja, alltid något. Mm. Så hade jag tänkt då att, för jag mindes att jag hade läst någonstans apropå vad fotbollsspelare lägger sin första proffslön på. Mm. Alltså när de verkligen får sitt första riktigt bra kontrakt och när första lönen kommer.
Klockor?
Ja, det är det säkert.
Många köper en klocka. Det är som att det är många fotbollsspelare som har haft det som någon typ av pojkdröm.
Ja, eller mer att det kanske ingår, tror de, i paketet fotbollsproffs. Tror du att verkligen att de drömde om att ha klockor när de var 7-8?
Nej.
Det är mer som att det ska man visst ha, tror jag. Det jag kom ihåg var att jag hade...
Fin necessär?
Ja.
Det, som man kan ha.
Som man kan visa när man går den här promenaden kanske från buss till omklädningsrum. Mm. Inte sällan av Louis Vuitton då.
Nej, tyvärr.
Det jag hade sett och som jag kom ihåg var att minns att Xavi hade köpt en brödrost till sin mamma för sin första proffslön.
Man hoppas att det var en sån med 4 stycken.
Ja.
Så man kan rosta 4 mackor samtidigt.
Ja, just det. En deluxe-variant. Ja,
dubbelrost.
Ja, och sen minns jag också en gammal historia som jag hade läst om Peter Crouch från tiden när han spelade i Portsmouth.
En tröja, va?
Ja.
Kashmir.
Ja, den finns ju också. Ja. Att som ett, ja, just det, när han drev lite med, apropå just vad som ingår i ett fotbollsproffspaket utan att man riktigt tänker efter, så stod han på Harrods, tror jag, och köpte någon form av jumper för 800 pund. Och han visste redan, han betalade den, att...
den kommer alla på mig.
Nej, jag vill inte ha den här. Men tvångsmässigt köpte han den ändå. Mm. Nej, det jag tänkte säga om Crouch var att under hans tidiga dagar, när han spelade i Portsmouth, säg att det var tidigt 00-tal kanske, så var det lite tight med pengarna i Portsmouth som organisation. Det har det varit många gånger. Bland annat så fick då spelarna i uppdrag att tvätta sitt eget matchställ. Mm. Men Crouch hade aldrig tvättat förut. Han visste inte hur en tvättmaskin fungerade. Och han hade börjat få lite pengar nu. Så han gav materialen 60 pund för att han skulle tvätta tröjan åt honom. Mm. Och tydligen så hade materialaren då även några andra spelare som gjorde likadant. Och efter ett tag så upptäckte de då att han, materialen, han tog bara kläderna och gav den till en så här cleaning lady som fanns på anläggningen.
Så,
ja, och bara tog emot de här 60 punden. Ja. De där två historierna kom jag ihåg. Och så tänkte jag, då kanske jag ska göra ett litet quiz till Anders om jag kan ta fram fler olika saker som fotbollsproffs har köpt när de har fått sin första proffslön. Mm. Och så skulle du få para ihop rätt sak med rätt person helt enkelt. Mm. Men... livet kommer emellan.
Du peggade ut på någonting här. Jag började liksom ta på mig tävlingskepsen. Men
ja,
då tar man den igen.
Så var det. Jag satt och intensivt då på jobbet. Och sen var jag tvungen att rusa från jobbet. Och sen tog liksom dagen aldrig slut. Jag såg framför mig hur jag skulle få lite tid på kvällen. Och googla lite och sätta ihop ett småtrevligt quiz. Uh-huh. Men det är barn som håller på att få tänder. Och barn som är sjuka. Och barn som inte vill sova. Och när allt var klart så hade jag en stor trave med disk. Som jag då måste diska i mitt badrum. Mm. För jag har alltså inget kök. För där är en vattenläcka. Och ja, då blev det fan ingen tid över att göra quiz. Det här med köket alltså. Jag tänkte på det igår. Du vet ju privat att det här är något av en följetong då. Mm. Jag har sedan några veckor tillbaka inget kök. Mm. På grund av en vattenläcka. Det finns de som har det värre. Men vardagsjobbet är det. Mm. Det får man ändå säga. Mm. Och nu är jag rätt desperat över att få ett fungerande kök på plats. Samtidigt då. Är ju jag ett väldigt tacksamt offer för ockrare.
Ja, du menar när du är ute och letar en ny spelare då, a.k.a. ett kök.
Ja, men precis.
Så kommer köksförsäljarna kunna blåsa det rätt rejält.
Bra att tog den, för jag hade inte sagt det här till dig. Ja. Att det var den liknelsen jag tänkte göra. Jag känner mig då som en sportchef. Vars lag är i starkt behov, ska vi säga, av en målskytt. Mm. Det är så givet.
Jag måste säga det bara, det är oroväckande. Igår när vi gick ut och käkade lunch, sopplunch. Det var dagen innan löning. Så sa du det, nu tror jag att vi har kommit ganska långt här med kök och sådär. Ah, vad blir det för look och sådär? Du, jag vet inte. Jävligt svag sportchef alltså.
Jag är så otroligt ointresserad. Jag vill bara, det här jag menar med att jag är tacksamt offer då. Jag vill ju bara ha något som fungerar nu. Så folk kan ju sälja på mig precis vad som helst. Mm. Om man tänker då att jag är en sportchef och mitt lag, det alla kan se, det finns ingen som kan göra mål. Mm. Det är ett gravt problem och det är lite kvar på att några dagar öppet fortfarande transferfönstret. Mm. Det här vet alla. Det vet andra klubbkonkurrenter. Det vet agenter, läshantverkare och köksförsäljare. Mm. Och rätt är ju såklart att en sportchef måste ju ta ansvar för budgeten. Och han kan ju inte bara ta ett chansköp bara för att de behöver. Men det hade ju jag gjort lätt. Mm. Jag vill ju bara få det här klart nu. Så fast man, du vet den här känslan, man kan få den också när man åker taxi utomlands. När man märker att taxichauffören, han lägger på lite extra här.
Alltså,
han tar kanske en liten omväg. Mm. Då orkar man inte riktigt ta den diskussionen.
Nej, men man är heller ju.
Nej, man orkar, det kanske handlar om, säg att man blir blåst på 70 kronor eller något. Mm. Tänker man att jag orkar inte ta den konflikten. Men man stör sig på att du ska inte tro att jag inte vet vad du håller på med nu. Mm. Man vill nästan sådär, jag tror jag gjort så någon gång. Betalat så här, här har du dina pengar. Men bara så du vet, jag vet att du halvblåste mig här lite. Jag bara pallar inte. Och så är det nu med. Men det är ju, skulle göra mig till en väldigt dålig sportchef då. Allt det här gjorde att du får inget sånt quiz. Vi får ta det nästa löning.
Igår för du också så här. Vitvar och så. Vad ska man räkna med? 150?
Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså. Och det är, framförallt är det jobbigt att inte ha ett kök med två småbarn.
Nej, jag förstår. Jag förstår. Ja. Ja, det är kul ändå.
Du skulle vara glad att jag bara hade ambitionen att i detta kaos göra ett litet fånigt proffslönsquiz till dig. Och du fick i alla fall en klenod om Peter Crouch och Chavis brödrost.
Du är ursäktad, Johan. Vi säger att vi gör detta avsnittet i samarbete med Kommunal. Och vill du veta vad Kommunal har gjort inom räddningstjänsten den senaste tiden så rekommenderar vi att du lyssnar på Kommunals podd Förhandlarna. Den finns där poddar finns och där gästar två brandmän som har varit med om att besöka 89 brandstationer. Kommunal befinner sig mitt uppe i avtalsrörelsen just nu och om du vill få till ett bättre avtal för brandmännen så bli medlem i Kommunal. Ni hälsar Kommunal.
Vi har också det här avsnittet i samarbete med C-more och C-more visar samtliga matcher från La Liga och Serie A under säsongen. Nu på söndag, den 1 mars alltså, är det dags för El Clasico när Real Madrid tar emot, ja, Barcelona förstås. Sändningen på C-more börjar klockan 20.00 och redan nu på fredag kan man se Alexander Isaks Real Sociedad mot Real Valladolid och på söndag kan man även se Zlatans Milan hemma mot Genoa. Då går man in på cmore.se för att läsa mer om det här.
Mm. Ska vi inleda så konventionellt, Johan, som att säga att vi har läst en text i The Guardian?
Ja, det kan vi göra. Ja. Det var väl en liten annorlunda typ av text skriven av vår...
Vän, får vi säga?
Ja, får vi säga det? Det var just det jag funderade på. Skulle Jonathan Wilson, som vi nu alltså pratar om, kalla oss för våra vänner?
Ja, det tror jag.
Ja, hur många gånger har du pratat med Jonathan Wilson?
Ja, det är ändå ett gäng. Mejlat mycket mer än vad jag har pratat, men absolut.
Ja, vi träffade honom lite i Nizhny Novgorod. Mm. Han var och såg då Sveriges VM-premiär mot Sydkorea där. Mm. Och jag minns att vi sa då efter varann att bland alla det här engelska presspacket så sticker han ut. Inte bara för att han är skicklig utan för att han är...
Ödmjuk.
Ja, och trevlig. Aha. Och som vem som helst.
Mm.
Och
hjälpsam.
Och som har tid lite för några mates från Sweden. Mm. Nu har han skrivit ett, vad ska vi kalla det, en krönika, ett kåseri kanske. Det handlade om Haaland.
Definitionen på ett kåseri. det är en hur bra skulle fråga. Du definiera det?
Ja, jag kan nog inte definiera det. Jag tänker att ett kåseri inte behöver vara lika distinkt.
Nej, men precis.
Att det inte behöver vara testdrivande kanske.
Kåseri är väl liksom en slappare essä.
Ja, men det kan väl vara ett...
I kolumnform.
Men det kan väl vara ett skickligt kåseri.
Ja, absolut.
Men jag tänker att det är lite mer flanörigt.
Ja,
sådär,
exakt så.
Jag vet inte om det var ett kåseri han hade skrivit. Säg att det var en krönika då. En text. som på ett sätt handlade om Haaland då, i Dortmund. Och texten handlade om att Jonathan Wilson som egenskap av framstående journalist i England får ägna väldigt mycket av sin arbetstid åt saker som kommer i fotbollens kölvatten kan man väl säga.
Pissiga saker.
Ja, pissiga saker. Det kan vara ekonomisk doping kanske. Det kan vara läckta e-mails. Olika typer av skandaler.
Utspel från agenter.
VAR-debatter. allt sånt som engagerar och som är hans uppgift att ta koll på och sätta sig in i, men som kanske tar honom ganska långt ifrån den ursprungliga känslan varför han först började älska den här sporten. Mm. Då dyker då Haaland upp, och för honom så blir Haaland en påminnelse om att det är så skönt att bara få vara lite ovetande och bara sitta framför en tv eller på en läktare. Och han skriver det så att why a man kicking a ball really hard makes me laugh, har han en formulering. Och det är väl efter att han satte ett av sina många mål, men det är mot PSG då. Det som han kommer och drar upp i farten. Mm. Och man nästan hör hur det liksom dunkar till lite i ribbfästet där inne. Mm. Och bollen studsar ut igen. Mm. Så där härligt. Han skriver då att Haaland är som en seriefigur. Det är ju på ett sätt, det har skrivits förr, men här passar det ju ganska bra. Dels så finns det, man kan ju ta det här som ett supermaxskott kanske. Och det finns förstås den här extrema genombrottet på den stora scenen med den här killen som gör fler mål i den största turneringen första gången han är med än vad hela Barcelona gör, väl. Han som gör hattrick på en halvlek i sin debut för sitt nya storlag. Mm. Han som bara fortsätter göra mål. Och han, inte oviktigt kanske, som är från Norge. Han är precis. Inte från Spanien.
Exakt.
Han är inte från Italien. Han är inte från Brasilien. Utan han är från Norge. Och han ser ju till och med ut lite som om någon skulle teckna en seriefigur. Mm. Med sitt, hur ska vi beskriva hans utseende?
Släta hyn, trots att han fortfarande är väl en tonåring, så är det inte någon tillstymelse till akne.
Nej.
I detta ansikte. Och det är det här liksom rätt så distinkta, lite större läpparna. Det är rätt så här vikingalooken. Inte Johan Mjällby vikingalooken, utan det här liksom.
Ja, man kämpar för att inte använda ordet arisk här.
Ja, men lite så. Och så då är det vattenkammade, blonda håret. Och så har han ju också någon typ av alltså, fysik och fysiologi som är rätt så annorlunda. Han är liksom stor för att vara 19 år. Och det här skandinaviska, stora.
Samtidigt så rörlig då.
Rörlig och så, men också rörelsemönster. Han ser ju lite annorlunda ut.
Mm.
För att han är så pass stor. Han har mycket muskler att förflytta i olika rörelser. Men han har ett utseende som, precis som du säger, hade man gjort en ny booster idag, man skulle starta en ny serie, så hade man kanske ändå inspirerats rätt mycket av hur Haaland ser ut.
Ja.
När man ritar huvudpersonen, om detta ska vara någon typ av variant av Supermax som du var inne på.
Ja, precis. Det skaver väl lite i den här serietidningsbakgrunden att hans pappa också var professionell fotbollsspelare.
Ja, säg inte det.
Ja, kanske. Ja. Ja, men helst har han ju kommit liksom från ingenstans, ja, tänker absolut. Man. Att han hittades uppe i Nordmark eller någonting. Och det bara visade sig när han var 17 år att, oj, här är ett helt fotbollsfenomen.
Ja, han jagade val och sen så plötsligt så fick han chansen.
Ja, precis. Och det bara pågår då. Mm. Och i texten så är då Wilson inne på att det här tillståndet som sker just nu, när genombrottet bara inte vill ta slut. Man får väl säga att han redan är etablerad då, men att allt sker så snabbt och det bara pågår och pågår. Efter det här sanslösa uppvisningen mot PSG fortsatte han väl göra mål mot Werder Bremen i helgen, tror jag. Det vill inte ta slut. Och Wilson vill liksom stanna kvar där. För han är inne på då att i den här fotbollsindustrin som är Wilsons uppgift att bevaka, så får man reda på mycket om både spelare och tränare och allt runt omkring. Och det går inte att vara. Alltså han lurar sig att tro att Haaland är helt oförstörd redan nu. Men än så länge vet han inte jättemycket om honom.
Mm.
Och han vill inte veta så himla mycket mer. Och han skriver, Wilson här, att kanske kommer Haaland också bli påverkad med tiden. Fotbollskulturen tenderar att vara lite av ett gift. Och hans agent Mino Raiola, som inte precis är ointresserad av pengar eller vill att sina klienter ska vara ointresserade av pengar, kommer det kanske bli så. Men just nu så verkar hans värsta brott vara att han är lite kantig med media.
Mm.
Och man får känslan då att Wilson vill bara se honom spela fotboll ibland. Han vill inte veta så mycket mer. Låt mig ha min seriefigurs bild kvar. Mm. Han vet förstås att det inte kommer vara så. Och redan nu så vet vi liksom några saker som kanske skaver. Ja, är det så att Haaland har gillat en tweet av Donald Trump tydligen? Aj. Det hade vi gärna varit utan så. För jag såg då också att Dortmund vill skydda Haaland.
Mm.
Det här har vi hört för en spelare, oavsett om det kan ju vara allsvenskan och en ung spelare eller utomlands, och så sker det ett extremt genombrott.
Mm.
Nu vet jag att Haaland var, rätt många visste vem man var innan han skrev på för Dortmund, men vi kan ju ändå säga att det är ett ytterligare genombrott här.
Absolut.
Då är det ganska vanligt att en klubb vill skydda Och det behöver inte bara vara fotbollsklubbar, det kan ju vara en skidledning med en talang eller något, att det ska bli för mycket uppståndelse helt enkelt.
Absolut. AIK gjorde så med Alexander Isak när han slog igenom, det var inte lätt att få tillgång till honom och sådär. Man vill skydda dem för att ja, de ska inte, antingen så gör man det för deras bästa eller för lagets bästa.
Ja, precis. Och i normala fall så brukar man ju som journalist då rasa eller kanske komma med kritik mot klubbar som vill skydda. Om man tänker, vad är det för larv? Då gör man det bara det här ännu krångligare. Låt killen eller tjejen snacka om, eller låt hen bestämma själv. Mm. Men här känner man nästan, eller jag vet inte vad du känner, men att ja, fortsätt skydda.
Nej,
vi behöver inte mer än att bara få se den här killen fortsätta seriefigurstidningsspela en gång i veckan eller två. Och så kan han få vara skyddad. Det går emot allt vi står för.
Nej, man vill ju mura in honom. På ett sätt. Samtidigt så tycker jag ändå att det har, på den här korta tiden som han har varit ett household name i toppfotbollen. Det har gått så himla snabbt, men så har det ändå liksom, han redan fått en bild lite grann av hur han är sådär. Han har ju stort ego. Det är ju liksom, det råder inga tvivel.
Och det får han ha.
Han firar sina mål som han gör. Han går ner och sätter sig i den här, är det någon typ av buddha?
Lotusställning
brukar jag säga. Ja, precis. Lotusställning. Ja.
Den jag tänker på mest där är Vieri och Baggio. VM98. Mm. Så tar de lite mot varandra.
Ja, precis. Ja. Nej, visst. Man, så man har redan fått en bild av honom. Så jag kan ju, på ett sätt så kan jag ju tänka att Wilson hårdvinklar i den här tesen för att han ska göra en poäng. Och jag fattar vad han menar. För att det är ändå, han är rätt etablerad redan.
Kan vara också så att jag hårdvinklar Wilsons text när jag berättar om den.
Just det. Men, absolut, men om man tar det som ett fenomen i sig så absolut, för det är ju det som är jobbigt även när jag hejar på Liverpool och spelar där och hur man förhåller sig till dem på Instagram och sådär. Jag berättade för några månader som är just Dirk Höjt som är min sådär kompis på axeln i vardagen när jag tycker det är kämpigt så här, att jag, då sa jag att jag har ju valt att inte följa honom på Instagram och så. Jag vill inte vara med, jag vill inte veta saker som skulle kunna liksom radera ut den bilden som jag har av honom. Och så är det ju med många av dem som kommer fram, så man tänker, härligt, kan man kul och sådär. Och sen så börjar de prata. Och sen så börjar de ställa upp olika saker och så känner man, ja fan, det är också en oskön typ.
Ja, och det ska vi inte säga, det är inte något med fotbollsspelare, så är det väl, höll jag på att säga, men nästan alla människor.
Absolut.
Ja, och skulle vara med mig också, eller folk tycker redan det kanske.
Absolut.
Så, så det är ju inget speciellt där, men i en tid när man får reda på allting så är det svårare att hålla liksom intrycket rent. Mm. Du sa mura in. Mm. Det finns ju en film av, jag tror det är Björn Runge, regissören, och jag är inte exakt på vad den heter, om den heter Om jag vänder mig om kanske eller något. Man följer olika parallellhistorier, men en av de här historierna är Ingvar Hirdvall som bor tillsammans med sin fru, och en murare som spelas av Magnus Krepper får i uppdrag att komma hem till honom för att fixa ett murjobb. Han vet inte riktigt vad det här handlar om, men efter ett tag märker muraren att Hirdvall vill bli inmurad från världen.
Ja, just det.
Så han står där med mursleven och så, medan jag tror Hirdvall sitter och kollar på Speedway eller någonting. Så här, och så här, fortsätter du bara. Så här, han vill liksom inte ha något med världen att göra. Men du tänker då att det kommer hem en murare mellan varje match och murar in hålan.
Ja,
och sen så får han spränga muren varje gång han ska till träning.
Ja, så öppnar de upp, tar bort något hägersten och så kryper ut han i hålan, går in och var seriefigur och sen kommer tillbaka här direkt efter matchen.
Ja.
Inga intervjuer, mixade solen. Så sätter vi det här, så murar vi in och lägger tillbaka till hägerstenen.
Ja, vi kan ju lämna hålan där, men om man bara, jag kunde ju känna igen mig i det Wilson skrev med att den här sporten som man började med, började spela själv och titta på, och som man tyckte var så himla himla roligt att man aldrig fick nog av den, vare sig att spela eller att titta på, är fortfarande det. Men i sitt jobb så måste man ju förhålla sig till saker som är mindre roliga som uppstår kring fotbollen. Och i vårt fall kan det ju handla om villkorstrappor, Östersunds FK.
Ja, låt oss återkomma till det.
Ja, den kanske vi faktiskt ska återkomma till ändå.
Mm.
Och ja, konstgräsdebatter och ja, fan vet allt. Ja. Man skratta lite för sällan. Och jag tror det är en anledning till att vi, och framförallt jag, här den här timmen, vi sitter här en gång i veckan, kanske är lite väl inriktad ibland på att det ska vara roligt. Mm. Att, för när vi startade den här podden så var ju det verkligen ett andningshål. Inte för att det var hemskt i övrigt, vi trivs med våra jobb så. Men det är mycket att göra och det här skulle vara bara en timme av lust. Mm. Här tar vi upp vad vi vill och vi ska ha roligt tillsammans. Och kanske kan en och annan som lyssnar ha kul också. Och därför tenderar jag nog ibland att välja bort de här ämnena. Och jag vet att det finns de som tycker att varför har inte Offside kommenterat den här senaste skandalen? Eller vad tycker de med den frågan? Ibland känner vi för att göra det, ibland inte. Men att jag är så himla mån om att den här timmen ska få vara lustfylld. Mm. Och det kan ju vara lustfyllt att prata, det behöver inte vara garvigt så alltid. Men jag tror att det är därför som vi ofta återkommer till en del tramsande till exempel. Mm. Och jag brukar alltid luta mig då mot en gammal favorit då, Bodil Malmsten, som tyvärr inte finns med oss längre, som ju twittrade ända fram till sin död och bland annat skrev att under mina 71 år eller vad det var, så har jag märkt bland allt annat jag har märkt, och ända sedan jag började märka saker, att lite trams aldrig har dödat någon. Mm. Det kan till och med liva upp någon, for all we know. Det bär jag med mig i sådana. Och sen kan man tramsa dåligt eller tramsa bra. Men jag tror att det här är skälet till att jag är så mån om att vi ska försöka ha kul när vi sitter och gör det här. För det är inte så ofta man hinner med att ha kul där uppe, två våningar upp. Och återigen, det är inte att vi inte trivs med våra jobb. Men den här vardagsskratten kommer ju ganska sällan. Och du ska veta det som en liten... Igår så skickade du bara, jag var stressad och satt och skrev på något. Och du säger, det finns ingen som bankar så hårt på tangenterna som du gör, Johan. Nej, okej. Okay. Fortsätter skriva. Och sen så störs jag av att det plingar upp ett... en bild i min telefon. Och då har du bara okommenterat skickat en bild på Färjan Håkan och Martin Melin som går löjligt solbrända på någon gata i Thailand. Och jag kanske inte gav så mycket till dig tillbaka då. Jag kanske sa usch eller något. Men du ska veta att det där är viktigt.
Det var, den hade du med, den hade du stod och diskade på toaletten
idag också. På samma sätt så vill jag tänka att det är viktigt för dig att jag gör små grejer som jag gjorde häromdagen när jag tar mig omaket att på en hylla i mitt trapphus så kan man ställa saker som man inte vill ha längre. Mm. Så kan folk få, det kan vara böcker eller filmer eller så. Där hittar jag då DVD:n Knock Off med Jean-Claude Van Damme. Mm. Och jag läser på baksidan att det handlar om hur piratkopierade jeans riskerar att...
Bara något riktigt terror.
Ja, ta koll på hela mänskligheten. Jag gör mig då omaket och tar den filmen, tar med den till jobbet och lägger den på ditt skrivbord. Och jag tänker att sådana små saker är jävligt viktiga. Mm. Man kanske inte garvar så mycket högt ut, men det bryter av. Och jag tror att det får oss att få en liten skjuts in i den dagen. Mm. Vi gör sånt för sällan, men jag vill att du fortsätter skicka den typen av nonsens.
Färjan Håkan.
Ja, sen förstår jag att det inte alltid kan vara så, men att det kommer då och då. Och den, liksom det viktiga i att ha roligt fortfarande. Och det fanns svårt.
Ja.
För man har inte så... Om min fru lyssnar så vill jag säga att jag är jättelycklig i mitt äktenskap. Men det är inte så mycket tid just nu till att ha kul. Nej. Så är det bara.
Så är det bara.
Liksom, med inget kök som funkar och två små barn och stressigt på jobbet. Desto viktigare att försöka ha roligt på jobbet då när det går.
Mm. Bra Johan. Jag kan faktiskt förlänga det här lite grann med att detta inleddes med att Wilson kände att det var så mycket pissigt i den branschen där han verkar. Och därför så blev han ändå lite glad av Håland och leka med tanken på att det är någon typ av seriefigur. Bara en kille som kan skjuta otroligt hårt. Och det har jag berättat här tidigare. Jag har ju engagerat mig oerhört mycket i min sons fotbollslag som en av huvudtränarna där.
Jag har märkt att du blir alltmer uppslukad.
Ja.
Det är tränarkurser.
Hela lördagen la jag på förbundets tränarutbildning. Jag tar C-diplomet just nu. B-diplomet hugger jag till hösten sen, så är det, bör vi snacka lite nivå sen. I alla fall så hade vi med mina då 10-åringar säsongspremiär mot Örgryte, ÖIS bortaplan i söndagskväll här. Och ÖIS är ett duktigt lag och det spelar ingen roll att vi vann, men det kan jag säga. Men i alla fall så var det väldigt jämnt. Sista halvveckan spelade 3x20 när de är 10 år gamla. 7-lagsspel. Vi börjar ta över taktpinnen mot slutet. Vi då som är Näsets SK. Och så har vi en kille i vårt lag som inte har varit med så länge. Han började bara för något år sedan. Och det har varit en kille som vi tränare har försökt att liksom, ja, men ge en jävla skjuts självförtroendemässigt. Har vad vi har förstått liksom, kanske inte alltid fått uppbackning hemifrån sådär, och kan ibland kanske komma med lite för lite kläder och sådana här saker på sig när det är kallt nu. Och inte, föräldrarna har inte varit där och kanske tittat och sådär. Och varit lite osäker, rätt sådär blyg, försiktig kille. Men som har tagit sådana otroliga kliv här och börjat ta för sig allt mer och så. Och sen så, vi får en hörna, slås in och då kommer han som en jävla projektil. Matchen står i väg och det är bara kvar några minuter av matchen. Kommer som en jävla projektil och ju väldigt sällan, det så ska man ju inte utmuntra 10-åringar att nicka. Så vi tränar aldrig på nicka. Men han kommer som projektil, alltså bakifrån, utanför straffområdet, springer upp mot bortre stolpen. Hörnan slås bra över målvakt. Han slänger sig. Tänk, du vet, Erik Elman mot Bulgarien.
Bara
eller vad säger Henrik Larsson? Erik Elmans inlägg. Ja, ja. Henrik Larsson slänger sig som ett jävla spjut i luften. Han gör det. Spångnick borrar upp den i krysset. Och målet är ju fantastiskt vackert.
Ja.
Och det fina där då som händer, detta är Theo.
Det är ju redan ganska fint.
Absolut. Ja. Men han bara står, han fattar ju knappt själv, höjer armarna i luften. Och alla killarna bara springer mot honom, bara, nästan bara hissar upp honom i luften. Och bara ropar den här killens namn. Och de på bänk, de som är avbytare just då, de bara firar. Och du vet, det är så himla fint, för det kommer helt spontant den här grejen. De känner, utan att vi någonsin givetvis har pratat med de andra om det, att fan, vi kan försöka hjälpa den här killen och lyfta honom lite mer och så.
Mm.
De gör det helt på eget bevåg. Bara lyfter den här killen till skyarna. Och man ser, och sen så är jag ju kvar några minuter. Du vet, det är självt, det han gör sen. Han är ju liksom en blandning av Xavi, Iniesta och Messi. Allt han gör, du vet.
Allt lossnar.
Hoppar på bollen och klackar och lägger upp den på nacken och springer. Ja, bicyklet. Nej, nu överdriver. Ni fattar vad jag menar, ni som lyssnar här. Mm. Sånt jävla självförtroende. Och den känns så. Sen så avslutar vi matchen slut. Då avslutar vi alltid med ett litet snack. Och så avslutar vi med vår egen lilla ramsa och sådär. Och så frågar alltid någon av oss tränare, vem vill ta ton idag? Det är någon som börjar sjunga, så hakar de andra på. Och då säger alla andra, nästan i en röst så, den här killens namn. Klart han ska göra det, som är så himla liksom glad idag.
Mm.
Och det menar jag, det ger ju sån himla energi. Alla de timmarna som man lägger på det här med att träna sin sons lag. Och det är jävligt många jobbiga saker som man kanske inte tänkte på innan man klev in i det här med all föräldrakontakt. Och man lär känna då killarna, vissa har problem, man får försöka ta tid med och sådär. Och lägga tid på det.
Mm.
Men en sån här liten sak, det är ju det som är liksom fotbollen i grunden.
Ja.
Så, det är det som är så jävla fint. Alltså.
Ja, vilket otroligt fint ögonblick. Ja. Det låter ju filmiskt.
Ja, faktiskt. Ja. Ja, men det är verkligen så. Det är kärnan av det som är med fotbollen. Sen så kan man ju bli skitglad sådär när Liverpool vinner Champions League. Och så, men det är en annan sak liksom.
Ja.
I grund och botten så är det ju det här det handlar om. Lite
men det krävdes alltså att han gjorde den här sjuka språngnicken för att ni andra skulle ge honom lite stöd. Uppmärksamhet, det är så vi ska tolka.
Bra tolkat här. Det var bra.
Det var jättefint.
Ja.
Ja, och
men det, och, det, och jag tänker lite grann så, nu håller vi på då att arrangera, vi ska ha första gången som de här killarna, vi ska ha ett litet läger om någon månad. Sova över i klubbstugan, käka pizza och sådär.
Mm, sovsäck.
Sovsäck.
Mm.
Och jag har tänkt på det lite grann, just den här känslan av, vilket man blir påminn varje träningspass, varje matchtillfälle med de här 10-åriga killarna, om hur man själv hade det och vad man själv minns från när man var liten och spelade fotboll. Man minns ju kanske mer en övernattning, läger, och då käka chips där i sovsäcken. Och liksom,
man fick luftmadrassen luftad.
Ja, precis. Någon släppte en braka och man fnissade och sådär. Det var liksom, det minns man ju så himla väl. Och därför så har vi tänkt, nu ska vi göra det här en gång så vi liksom gitar ihop gruppen ännu mer nu inför vad som kommer ska och så.
Mm.
Och det är ju bra uppslutning där. Men då tänkte jag sådär, tänk om det har varit så att typ poja. Istället för att de säger att, jag har ju känslan av det här med att det ska vara roligt att spela fotboll. Att det blir så himla mycket på allvar. Det förstår jag också på många sätt. Det är jävligt.
Nu talar du om elitnivå.
Ja, precis. Ja. Nu går vi tillbaka till elitnivå.
Ja.
Det finns så jävla många olika anledningar till varför det är på allvar. Det är liksom supportrar, det är sponsorer, det är att man hela tiden ska få ett nytt kontrakt. Man ska tjäna pengar, man ska liksom förverkliga pojkdrömmar eller flickdrömmar och sådär. Det finns så många olika saker som sätter press på klubbar att agera professionellt och man ska vara så jävla stringent i hur man kommunicerar utåt och så. Och man åker på träningsläger och man lägger pengar på förberedelser på massa analysverktyg och så och anställer nya stab och så. Absolut så. Men tänk om det varit så att Poja hade sagt så istället för att, för jag får ju känslan av att man måste nästan schemalägga det här med att ha kul.
En gång i om året så spelade laget hockey.
Ja, men IFK Göteborg spelar hockey mot Frölunda.
Ja.
Och kul.
Mm.
Ja, oj. Fan, Parker, han var inte så duktig på skridskor. Oh, garvar man åt det. Alltså.
Ja.
Skitroligt.
Ja.
Eller så att man måste schemalägga liksom att okej, okay, idag, en gång på träningsläget så ska vi hitta på något kul ikväll. Det ska vara lite teambildning och så. Det kommer inte alltid kanske så spontant som det gör när man är liten. Så. Det blir bara kul på något sätt. Och tänk om det var så att Poja hade sagt att fan, torsdag, då ska vara övernattning på kamratgården, killa. Ta med sovsäckar. Vi kör som, jag tror att det hade gjort.
Jag har clearat med alla familjer. Ja, kanske ett viktigt tillfälle.
Jag har clearat med alla. Vi kollar på film, vi kollar på den här.
Knock off.
Fan damn filmen. Vi kollar på den, vi käkar popcorn. Så släcker vi lamporna 23:30. Jag tror att det hade gjort så jävla mycket mer än det här schemalagda. Nu ska vi åka till Skandinavien och spela hockey. Och så bjuder vi in lite journalister där som visar hur lättsamma vi är och så. Det här, förstår du vad jag är ute efter?
Ja, absolut. Jag tänkte på det just med elitverksamheter. Att de som spelar där, spelar det på högsta nivå. För dem är det ju väldigt viktigt att vinna, såklart. Viktigare säkert än för dig och mig. Och för många andra. Mm. Och jag hade nog, och det är självklart att man påverkas då av att generellt sett så blir stämningen bättre i ett vinnande lag och sämre i ett förlorande lag. Jag hade nog försökt lägga ganska mycket tid om jag vore ledare på att man kommer ju aldrig ifrån det, att man påverkas av hur det går för laget resultatmässigt, mående och allmän stämning. Men hur man kan göra så att vi inte blir helt beroende av att vi mår som vi presterar i matcherna. Och jag tror att det finns en rädsla ibland att man inte ska framstå som seriös om man är garvig eller skojig eller så. Jag vet att Texas Johansson skrev en av sina gamla offside-kröniker, så skrev han om det som han tyckte var en av sina bästa lagkamrater, och det var Mattias Tyllander. Då var det ju Halmstad då.
Tylle,
ja. Samba Tylle. En gång i tiden i Malmö. Och han exemplifierade det med att han var alltid på gott humör. När Texas kom till träningen så stod han redo med någon kaffebryggare och sa god morgon Texas, lite kaffe idag. Mm. Bara det var ju trevligt, men det var också att han gjorde andra saker. Ibland kom Tylle på rullskridskor till träningen och sladdade in. Och det, han var bara en sån som gjorde andra lite gladare hela tiden. Utan att för den sakens skull vara oseriös. Mm. Men jag tror att det finns en rädsla för att släppa fram sin... Det behöver inte vara att man går och drar skämt.
Nej.
Men att man då inte framstår som lika fokuserad.
Det är inte banter och sådär som vi är ute efter, för det existerar väl lika mycket nu. Som...
Ja, nej, vi är inte ute efter sönderklippta kalsonger. Liksom. Men tror du man hade vågat som nyförvärv i AIK sladda in på Karlberg med ett par inlines när Norling står där med klockan och ändå tänka att kommer han tänka att jag inte riktigt är 100% seriös, fast det ena såklart inte utesluter det andra. Mm. Sen finns det säkert klausuler som säger att man inte får åka inlines och skaderisken är för stor. Men som själva princip, jag hade nog inte säga att jag är sugen på att ta inlinesen. Det är lite bra uppvärmning också. Så hade jag nog ändå varit rädd för att ta dem, för hur kommer det uppfattas?
Absolut.
Jag kommer framstå som att jag inte är tokfokuserad, fast varför skulle man inte behöva vara det? För bara några veckor sedan, så med ett jobb som jag håller på med, så besökte jag ett av Sveriges elitlag. Och då slogs jag över faktiskt hur de hade väldigt roligt när de tränade. De hade en uppvärmning som var av det mer udda slaget. Ja, den var bara knasig och konstig helt enkelt. Men den fick alla att skratta. För det jag tänkte på då när uppvärmningen var färdig var att alla skrattade eller log. Och då hade inte ens bollarna kommit fram än. Och det var pissväder och bara en vanlig träning i mängden. Och då tänkte jag ändå att bland allt modernt, som alla vetenskapliga rön och taktiska utvecklingar och pulsklockor, GPS, vad det nu än är, så kommer det ändå aldrig bli omodernt med bra humör i en grupp som ska åstadkomma någonting tillsammans. Det behöver ju inte betyda att man inte är jättenoga med allt det här, de vetenskapliga rönen eller de taktiska utvecklingarna, bara för att man också ha lite kul emellanåt. Men jag tror att vi har en rädsla för att man ska framstå som flamsig eller tramsig. Vi har ju den här gamla Micke Stare-sägningen då, med att kul är inte alltid bra, men bra är alltid kul. Vi säger då så här att när vi vinner är det kul. Och jag förstår ju vad han menar, men jag tror inte att det behöver vara så enkelt. Och jag menar ju inte att man ska skratta bort en viktig träningsövning så. Men att det finns en generell liten rädsla för att släppa loss och känna att man har lite roligt i vardagen, som inte bara beror på hur det gick i senaste matchen. Och som du säger då, att det inte behöver vara schemalagt, utan att det är naturligt då. Och man är själv dålig på det. Ja visst, en gång i kvartalet lägger jag fram en knock-off-DVD på ditt bord. Men annars så finns det inte mycket tid. Eller man tar sig inte den tiden. Och vi skulle väl upplevas där uppe av de andra som väldigt tråkiga. Vi sitter och rätt ofta man kanske lurar på och skriver, för man tror inte att man har tiden att ta sig 2 minuter för att berätta om något roligt som har hänt.
Eller spela biljard. Vi har ett biljardbord på redaktionen som du och jag i princip aldrig nyttjar.
Ja, precis. Och det finns ju säkert massor undersökningar som visar att roligt på jobbet stimulerar bättre resultat, gissar jag. Men där är det säkert också rätt schemalagt att nu ska vi alla ha det här roliga mötet. Och det är man ju också lite allergisk mot, utan man vill att det ska finnas naturligt då. Ett föredöme på området som man kanske kan ta lite inspiration av är Kalle Sändare. Vet du vem han var?
Ja, det var väl en... Var det en, någon typ av...
radiolegendar.
Ja, precis. Till vad som sen blev Hassan lite busringningsradio, va?
Ja, det är jättebra beskrivet. Det var väl precis vad det var.
Ja.
Han var väl pionjär vad gällde att använda telefonen på ett busigt sätt. Och spelade upp det i radio och ringde och... bandade tokiga samtal. Mm. Och det blev han populär för. Folk skrattade. Men han var även duktig på då att ha roligt i vardagen. Även när det inte skulle vara schemalagd underhållning. Och det är han och hans vän har berättat att de ofta, när de åkte tåg, så gjorde de något som de kallade för ryck. Det var då två vänner, Kalle Sändare och hans kompis. Mm. De går på en tågvagn. Och de sätter sig på olika platser i vagnen. Och ingen vet att de egentligen är kompisar och reser ihop. Men så har de förutbestämt då att det ska ske någonting. Och sen stannar tåget, rullar in på någon station. Och då ställer sig Kalle Sändare upp och plötsligt ropar: är det någon som är med på ryck? Ha? Jag är med på ryck, säger den andra längre bak i vagnen. Ja. Och ställer sig Kalle Sändare och lägger upp lite saker på ett bord. Typ så här en klocka, en godisbit, en bok. Och så går den andra fram och så ställer de sig framför bordet. Och så börjar de bara säga en massa konstiga ord så. Sådär. Mossa, lav, skinka, bok. Och säger de plötsligt: ryck! Och så tar en alla grejerna och bara springer av tåget. Och alla i vagnen bara sitter: vad fan hände? Så, bara för att det liksom ska bli lite... Det ska hända något. Vardagen är lite för tråkig om vi inte hjälper den lite på traven. Och jag älskar den historien. Att man liksom tar sig den... Det är så jävla stört. Men att man orkar investera det. För att liksom bara att så här... Det här kommer vi ha väldigt roligt åt. Mm. Att så här, det är ju en störd grej. Det är ganska mycket ansträngning egentligen. Mm. Och man kanske inte ska gå lika långt som Kalle Sändare. Men jag hade ju blivit glad om AIK miljövänligt tar tåget till match mot IFK Göteborg. Och Henok Goitom frågar om någon är med på ryck. Och Carol Metz svarar: jag är med på ryck. Och ser hur det kanonen reagerar.
Det här är verkligen piggat ut. Ja. Inside AIK och lägger ut här helt så okommenterat. De fattar ingenting vad som händer där, men de tänker att det är innehåll.
Ja, kanske bör de inte dra lika långt och springa av i Skövde. För de måste respektera tiderna då. Men de kunde springa till restaurangvagnen eller något.
Vi pekade upp här tidigare, det sveptes bara förbi, det var ju då vad som har hänt uppe i Östersund och med Östersunds.
Du säger att vi har haft vårt roliga nu för idag.
Helt annan ton nu.
Ja, men det är väl rimligt.
Ja. Men det har ju hänt en hel del saker här den senaste veckan, och inte minst nu slutet av förra veckan och i helgen då, när jag får säga, det har varit mycket bra journalistiskt arbete från kollegor ute i Sverige som har grävt fram. Inte minst då från framförallt Expressen kanske, som var de som kunde avslöja identiteten på den här mystiska ÖFK-sponsorn då, som
Puls 8 Puls, LTD.
Puls 8 kanske?
Puls 8 kanske.
Puls 8. Cypriotiskt
registrerat
bolag, men högst oklart vad de gör då.
Ja, mycket bra journalistiskt arbete, det är värt att betona.
Absolut. Mm. Men det har ju varit en lite av en gåta och en följetong, och vi är ju inte ensamma om att få mejl från fotbollsintresserade som säger: granska de jävlarna. Mm. Ja, absolut så.
Vi spelar ryck nu.
Vi spelar ryck. Men just de här 15 eller 16 miljoner kronorna som då gjorde att ÖFK fick tillbaka sin elitlicens, om man ska verkligen göra en klartext vad som har hänt här. De har med sin plats i Allsvenskan. På grund av att de inte har likvida medel helt enkelt för att bedriva en elitverksamhet. Så skickas de ner till Superettan. Ja. Vilket man kan tycka i sig är lite märkligt. Ja, antingen så skickas man ut från eliten. Det som är SEF, de högsta 32 klubbarna. Kanske då ner i division 1. Men de skickas bara ner ett steg, det är lite märkligt i sig.
Ja, särskilt om man angav just att de inte har finansiella medel. Ja, för det är väl inte billigare att resa runt där.
Nej, lite så.
Men sen kom då överklagande nämnden in i det hela. Mm. Och hävde det här.
Ja, och det handlar ju mycket då om att ÖFK presenterade material som sa att de skulle få in 15 miljoner kronor från då en anonym sponsor. Och det var det som då räckte för att de skulle få tillbaka sin plats.
Ja, enligt överklagande nämndens egna kommentarer så var ju det absolut viktigt i alla fall. Att de då kunde presentera att vi får in de här, eller om det var 16 miljoner är vägen. Och de häver då detta och säger okej, ni får spela vidare i Allsvenskan. Mm. Och nu har vi då de senaste veckorna läst i olika tidningar mer om det här företaget då, som det avslöjades namnet på. Och att de säger att det inte fanns något bindande avtal. Ja, det kommer fram en väldigt massa som gör en ännu mer skeptisk mot att den här klubben kunde få beviljat fortsatt spel. Mm. Och framförallt tänker man ju att det görs alltså ingen mer noggrann koll på hur det här bolaget skulle ge de här 15 eller 16 miljonerna i den här överklagande nämnden då. Det här har de med journalistik kunnat visa att det här var ju väldigt tveksamt och det fanns inget, säger de själva, bindande avtal. Sen är det ju massor helt absurda komiska pressmeddelanden skriven på sjömans engelska uppifrån någon på Östersund och så. Men att det krävs alltså, de gjorde ingen mer noggrann koll än så. Och det här var också sista instansen, vilket då Karl-Erik Nilsson bland annat påpekar när han får frågor om det. Jag vet inte om det var i Sportbladet eller någon annan tidning med att nu har instanserna sagt sitt och det har gått igenom alla. Vi får leva med det här.
Vi kan inte göra så mycket mer. Nej. Alltså, vi får leva med detta.
Nej. Och han från överklagande nämnden säger också, jag vet inte om det var i DN eller i Expressen, med att det var inte vad de sa till oss, men vårt jobb är gjort. Och det är klart att det här, väldigt få av oss känner att det här känns rimligt, såklart. Och man tycker också, Olof Lund skrev en ganska bra sammanfattande krönika om alla turer igår, men också, vilket vi precis att pratade om då när krönikan publicerades, att det går väl åtminstone att markera tydligare från förbundets sida och även från SEF ska liksom... Liksom de här, vad sänder det för signaler till alla andra elitklubbar då i SEF-familjen?
Ja, precis. Alltså allt i det här, det har varit så himla mycket märkliga saker med Östersund givetvis.
Det är så mycket märkliga saker, Anders, så att man glömmer bort ofta vad som var liksom bara några månader bak i tiden. Ja. Bara den här hela grejen med Goddos och KAS och sådär. Ja, det händer hela tiden. De svarar med ett nytt snedsteg följts av ett till. Och om det här, om vi liknar Östersund med The Office... Och Daniel Kindberg är David Brent. Och det passar ju ganska bra eftersom i andra säsongen av The Office så hamnar ju Brent ute i kylan. Vilket han gör, men fortsätter ändå lite på avstånd att vara med och smyga. Vilket ju Kindberg också verkar göra.
Definitivt.
Men man ersätter då inte honom med någon som gör ett lappkast. Och nu försöker vi ta tag i detta utan Garrett Keenan tar över. Hans klåpare till assistent. Det är liksom, när man inte tror att det kan bli mer så blir det hela tiden mer.
Ja, precis. Och det är liksom, det är bara en sån sak som att det var väl en frukostvärd. I ÖFK, som var någon typ av mellanhand mellan det här superiotiska bolaget och ÖFK, en frukostvärd som ligger där och möjliggör. Alltså, det är så mycket konstiga saker, men en av de här sakerna som jag inte riktigt blev klok på, det är ju först och främst då det här med hur förbundet resonerar i att, ja, gjort är gjort, nu får vi leva med det här på något sätt. Det är ju jävligt, alltså jag tycker att hela trovärdigheten för förbundet.
Man märker även att de här instanser och regelverket, de är inte riktigt gjorda för en klubb som Östersund. Nej. De har aldrig liksom behövt sättas på proven förut.
Nej, precis.
Det har väl räckt med att man har gjort en liten halvkoll och lita på att folk håller det de lovar. Ja, men man har inte sett det här tidigare.
Ja, men den starka känslan är ju att nu, det här var väl i fredags eftermiddag eller sånt där som Expressen gick ut med den första, och nu då när vi spelar in så är det tisdag. Men det hände ju en del i helgen, det här superiotiska, det avslöjades vilka de var, det här pressmeddelandet, man bara kände, bara shit, vad är detta för någonting? Man vill ju tro då att Karl-Erik och Sjöstrand, de högsta topparna inom förbundet, sammankallar. Måndag morgon, 07.00, ses vi. Vi måste ta tag i det här, detta börjar spåra ur som fan. Vi måste liksom verkligen vända och vrida på allting här och se hur ska vi agera. Jag har så himla svårt att säga att de har skickat ut ett sånt litet PM internt och satt ihop en grupp. Det kanske de har gjort.
Ja, utåt sett kommunicerar de då att instanserna har sagt sitt.
Ja, men det är lite den känslan.
Vi får leva med det här. Det påminner om...
Snarare att det är ett mejl från Karl-Erik än bara att vi har gjort det här nu. Vi kommer inte riktigt. Nu får vi leva med det här. Och det är ju inte okej.
Okay. Nej, det borde gå att begära resning.
Ja.
Det påminner om liksom när alla känner att det här blev ju fel. I mitt Motala så skedde det ju en ganska stor blunder i veckan som var... Det har ju varit en lång följetong då lokalt huruvida Motala ska få en bandyhall. Motala som är en bandyort, det är ett av...
Det är en hjärtefråga i kommunen.
Ja, det är väl, tror jag, eller om det är speedway, men om det är enda sporten där vi har ett representationslag i högsta serien i. Det är liksom viktigt för många. I bandy så vet de som följer att om man inte har hall numera så är det svårt att hänga med. Det blir svårt att rekrytera spelare, det blir svårt att hitta träning och jag tror Motalas utematcher har spelats i regn de flesta.
Man vill stänga taket.
Ja, det är svårt att klara sig i längden helt enkelt. Och jag säger egentligen inte om sakfrågan, man kan ju tycka, för de vill då ha pengar av kommunen för att ha hjälp med att bygga en hall. Jag säger egentligen inte om sakfrågan, man kan ju ta beslutet att vi lägger dem på andra saker. Jag är ledsen, bandyn får dö, men det är viktigare med att vi investerar en till förskola. Eller vad det nu är, det säger ingenting om. Men jag som är intresserad av bandyn vet ju då att under många års tid så har det funnits folk som har jobbat i klubben ideellt som har liksom skitit knäck för att presentera förslag för hur det skulle kunna se ut, och man har kompromissat att det behöver ingen vara en stor hall, det kanske bara kan vara, man kallar det för väderskydd och sådär, det har varit massa sådär. Och nu skulle det då tas beslut i kommunen här i veckan som var, och avgörande röst för om det ska gå vidare med hallbygge eller inte har SDs representant. Och han röstar då fel. Han vill rösta för en hall, men röstar fel. Så det blir nej då. Och nu vet jag inte, nu hoppas jag att det går att ta upp igen på något sätt.
Men känslan var väl att det är inte så gjort och gjort.
Ja, det sa till och med Liberalernas representant som då var för att inte ha hall utan lägga pengarna på annat. Att röstat är röstat. Och Socialdemokraternas kommentar var oj, oj, oj. Och den här SD-killen som var en ersättare och var på sitt första möte sa att det blev lite stressigt. Men han röstade alltså fel.
Ja, men det låter ju onödigt också lite som The Office. Vad som händer uppe i Motala.
Oj, oj, oj.
Nej, men vad man också är nyfiken på, det är ju då SEF. Så kan man ju känna att det finns 31 andra klubbar i SEF som på något sätt, tycker jag, borde visa lite solidaritet. För det finns så många andra klubbar av de här 31 då som kämpar, och då kanske framförallt i Superettan, i botten av Superettan, med att få ekonomin att gå ihop. Och visade sig då nu att det räcker i princip att man presenterar ett jävligt luddigt dokument som indikerar att 15 miljoner kronor ska komma in. Då blir det ju jättelätt för andra att göra likadant på något sätt. Men de andra klubbarna har väl mer eller mindre valt att inte göra så. De har tänkt att fan, vi måste ju ha pengarna på vårt konto för att det ska vara giltigt. Och därför så, det är helt tyst. Det kanske pågår nu, det kanske kommer någon gemensam skrivs att nu räcker det. Nu sätter vi ner foten här.
Boykott.
Ja, boykott är inte schysst mot Brage som ligger där och lurar i versen. Vad fan händer egentligen? Det är inte schysst mot andra klubbar som har straffats. Eller som hela tiden får liksom, ja, de blir flaggade av förbundet. Om inte ni löser det här nu, där de måste jobba övertid för att fixa ihop pengar. Det är så många saker jag känner att, och det går tillbaka till förbundet. Att trovärdigheten och professionalismen är bara helt urholkat.
Det blir ju inga konsekvenser när det blir fel. Utan då verkar inställningen vara att vi får leva med att det möjligen blev fel. Och så säger Karl-Erik då, vilket blir nästan komiskt, med att de jobbar nu med att se över den här processen och instanserna så att vi ska kunna känna oss ännu tryggare framöver. Alltså inte bara, det är tryggt nu, men vi ska kunna känna oss ännu tryggare. En reflektion jag gör också är att vi har ju många gånger skrivit om vad ska vi säga, kaosklubbar eller tokiga klubbar utomlands. Och kanske
excentriska ordförande eller presidenter och så.
Ja, precis. Senaste gången var när jag var över där i den klubben Bill Ricky i Essex med, som fick då en ny ägare i den här personen med messiaskomplexet, Glenn Tamplin, som målade en hel muralmålning till sin ära, och allt var bara helt mycket, mycket märkligt. Och precis som man kunde ana, efter ett tag så tröttnar han och lämnar klubben. Men lite när man skriver om de här typerna av klubbar och läser om dem så är det lite med ett garv. Det är lite komiskt så. Men när det sker på sin egen farstutrapp så är det ju inte lika kul. Det är ju ganska tydligt. Och det kan ju vara relevant att bära med sig när man skrattar lite åt sådana här saker på andra ställen också. Även om just ÖFK är one of a kind. Men vi får väl se, i nuläget ska de spela Allsvenskan, och i fin form då, slog Eskilsminne var det väl, med 5-0.
5-0 bortaplan.
I kuppen, och så länge de fram till serien börjar kan visa att de har råd att spela, så just nu gäller det att de ska spela. Och väldigt många av oss känner att detta är fel.
Detta är sannoliken ingen stor grej, men i sin lilla kontext så blev det en stor grej för kanske Andreas Alm och Mervan Celik. När det var så att Mervan Celik berättade i intervju med Göteborgsposten här helgen, det var inför då mötet mellan Häcken och Gais.
Som Häcken vann komfortabelt.
Precis, och Mervan Celik har ju då lämnat Häcken via, tror jag, någon klubb i Turkiet. Och kommer tillbaka nu då till Gais. En fin förstärkning.
Sidenvägen.
Precis.
Den nya.
Kommer tillbaka då till Gais. Och det får man ju säga. Det är ju lite av en prestigevärvning från Gais sida att kunna finansiera den.
Ja, det var ju också lite känslomässigt eftersom det var där han gjorde sitt namn.
Exakt först. Men i en intervju med GP så får man säga att Celik gick till en liten attack mot Alm. Hur han blev behandlad under tiden i Häcken under Alm. Han fick inte spela så mycket. Han fick sitta på bänken och han refererade till försäsongen. Då i Svenska Cupen. Han öste in mål. Han var i sitt livsform.
Mm, jag var stekhet.
Stekhet. Sen började Allsvenskan, så sitter han på bänken och får göra lite inhopp och sådär. Han tyckte då att Alm inte behandlade honom på ett värdigt sätt.
Det här visste man ju om. Ja. Det var liksom att Celik tog bladet från munnen. Och absolut. Han hintade. Det var inte så att han inte sa någonting under förra säsongen. Utan han hintade väl om att han var ganska missnöjd. Precis. Men nu gick han lite längre, ja, då.
Timingmässigt så funkar det ju givetvis bra att prata om det här då inför mötet mellan dessa två klubbar. Och den här typen av texter...
Vi har hört den förut.
Aha, man har ju hört förut.
Vad hette det gamla historien?
Har du hört den förut?
Har du hört den förut? Och det här passar ju bra då Galenskaparna gjorde väl en parodi. Ja, vi har hört den förut. Som bara går ut på att folk avbryter så här. Ja, den har vi allt hört förut. Och så skålar de.
Ja, väl lite så är det. Man känner ju så att man vill avbryta. Men jag läste klart den här artikeln. Och det är liksom, än en gång. Han använder kanske en formulering som man inte har läst innan, men man känner igen exakt allting. Att det går några månader och sen så pratar han spelare ut lite grann om det här som alla har förstått redan.
Ja, och även det han säger känns ju igen från många. Det är bara att byta spelare och klubb, så har vi hört den förut så att säga. Med att han var besviken över att han inte fick någon vettig förklaring, tycker han. Han ville ha förklaring om han tyckte att Alm var kall. Mm. Och att förklaringen Alm gav, som han sa, inte kom från hjärtat, tyckte han. Mm. Och det gjorde honom arg då. Och verkar fortfarande arg över detta. Och vi har hört det förut. Så varför pratar vi om det då?
Nej, men det jag undrar är, kan du på något sätt förstå Andreas Alm? Om vi nu vi vet ju lite grann hur han resonerar kring just det här i motiveringar till spelare.
Mm, det har vi varit inne på.
Det har vi varit inne på till och med här i podden och så. Mm.
Så som vi har tolkat.
Ja, hur hade du varit? Jag tänker som tränare. Du är tränare för Häcken och så har du med Marcelik som kommer och knackar på din dörr.
Och jag har alltså petat honom.
Eller du har petat honom. Och så vill han ha en förklaring.
Ja.
Hade du broderat ut det?
Ja.
Det hade du gjort.
Det hade trasslat in med. Jag hade ju tyckt att det var oerhört jobbigt att peta folk.
Ja.
Och antagligen då sagt lite för mycket till dem. För att försöka ändå hålla dem på humör. Eller vara deras kompis. Vilket nog förmodligen skulle bita mig i arslet sen.
Det har varit lite så här. Du spelar nästa match på, så du vet det från start.
Ja, och sen skulle jag få komma och ta problemet att jag lovat Adde också spela. Så där, lite, det känns lika jobbigt för mig som för dig. Mycket så som gör att jag inte håller i längden.
Ja,
och hade jag försökt vara seriös så hade jag kanske sagt precis så som jag hade känt. Om nu, för jag har väl antagligen ett skäl till att jag väljer att inte spela Mervan Celik.
Mm.
Låt säga att valet är att jag tycker du är lite för dålig i ditt defensiva hemjobb när vi möter den här typen av motstånd.
Mm.
Låt säga att det är det. Och det är så här jag har tolkat Alm också. Att om man säger det precis så som man känner till spelaren som undrar varför får inte jag spela, så målar man kanske in sitt hörn. Om spelaren då förbättrar det väldigt mycket och fokuserar på att bli bättre, låt säga då hypotetiskt i sitt defensiva hemjobb, om man ens, kanske sin off-i-def, sitt defi-off. och han känner att han förbättrar sig, och han gör det också.
Mm.
Men så känner jag som tränare att nu är det 3 matcher senare, jag vill fortfarande inte spela med Mervan Celik. Då riskerar jag att få ett ännu större problem, för han känner att han har förbättrat just det som jag efterlyste. Och ändå så ger jag honom ingen startplats. För nu är det kanske andra parametrar. Nu går laget så pass bra och den här som har kommit in istället bidrar med något helt annat. Eller det är ett motstånd som gör att det ändå inte passar att du spelar.
Mm.
Och då kommer min trovärdighet kanske urholkas i längden som tränare. Så jag tror ju att, för han är besviken då på Alm för att han inte tycker att han talar från hjärtat.
Mm.
Och det tror jag då är medvetet från Alm, för att han tror att det är det bästa i längden. Att han säger något ganska tråkigt, att jag bedömer att det här är den bästa elvan för att spela mot den här typen av motstånd. Och säkert som Bosse Ringholm en gång gjorde, bara upprepar det flera gånger. Och då blir spelaren frustrerad. Men att Alm menar att i längden så kommer jag vinna på att inte måla in mig i hörn på det här sättet.
Mm.
Och märk väl här, jag säger inte att Alm gjorde rätt. Det får vi aldrig riktigt svaret på. Det är en hypotetisk diskussion. Hade Häcken fått 5 mer poäng i Allsvenskan 2019 om Celik hade fått 90 minuter massor fler gånger? Det vet jag inte.
Nej.
Men det kan ju också vara så. Man skulle ju kunna tänka sig att skälen blir annorlunda också. Låt säga att jag petar Mervan Celik eller Alm gör det till premiären på grund av någon fotbollsmässig anledning. Och sen märker man att den här personen är irriterad över att han inte får spela. Och han är jävligt mån om att visa att han ska spela. Det är ju bra på ett sätt. kanske jag som tränare känner att ja, nu möter vi AIK här. Han kommer bara vara fokuserad på att han ska visa nu hur bra han är och tappa lagtänket eller någonting sånt. Mm. Det kan ju uppstå andra psykologiska anledningar längs vägen. De behöver ju inte alltid vara samma sak. Och det tänker jag kan bli ganska komplext. Mm. Men det är klart att man som spelare, jag fattar ju Celik också, att det inte är så kul att liksom inte riktigt få svaret på varför man inte duger när man tycker att man har varit så het under försäsongen. Mm. Det har ju säkert funnits situationer i lag där någon faktiskt har något personligt emot, men det får vi väl utgå från att det här inte handlar om, utan att beslutet ändå är fattat. Mm. Om det är rätt eller inte vet jag inte, men på fotbollsmässiga grunder då.
Ja, just det. Men med tanke då på att nu kan vi inte kräva att man ser att lyssna på Offsides podcast.
Nej, den makten har vi inte riktigt. Men kanske att Alm gör det.
Ja, men det vet vi att han gör det. Ja. Ja, han skrev ju om det när han julbloggade för Häcken. Nämnde han ju oss, en av dem han lyssnar på. I alla fall så kan man ju då också vända på det och tänka, okej, om det kanske är någorlunda känt i branschen att Andreas Alm har det här förhållningssättet till att bemöta besvikna spelare som inte får spela, som knackar på hans dörr. Det är inte helt okänt så. Kan man tycka att när man ser det klart ansvar innan han skriver på för Häcken, när Andreas Alm är där, att kolla upp, okej, om det kommer till en situation där jag känner att jag presterar minst lika bra som mina konkurrenter, men jag får ändå inte den speltiden som jag tycker att jag förtjänar. Kan jag då gå in och knacka på Andreas Alms dörr när jag redan vet hur han är? Förstår du?
Ja, absolut. Det är väl det är klart att man inte kan
det
kräva.
Det är nästan så att jag öppnar dörren till fotbollsfilosofiska rummet. Jag fattar det. Allting är så jävla hypotetiskt här.
Ja, och det är klart att man inte kan kräva det av någon. Det är olika hur mycket spelare väljer att göra läxan för en ny arbetsgivare såklart. Men det är ju väldigt svårt att tänka sig att någon ska tänka att nu går jag till den här klubben. Och tränaren där är ju, har jag hört, ska vara den. Han är lite kall när han ska ge motiveringar till varför man inte spelar. Mm. Och kommer jag i en situation där jag inte spelar så mycket, då kanske jag kommer tycka det är jobbigt. Jag kanske inte ska välja den klubben. Det har man ju lite svårt att se. Ja. Dessutom har man ju också svårt för spelare som, för den har vi också hört förut så att säga, att det började skitbra. Men sen kom det en ny tränare efter 3 månader och han pratade inte med mig. Jag menar, saker kan ju ändras jättesnabbt också.
Absolut.
Så kräva kan man ju inte göra. Nej. Men det kan ju vara bra med.
Ja, men det jag menar är att om jag hade sagt ut mig på offside nu, för att till exempel Expressen har hört av sig, de ville värva mig till Expressen. Och så börjar jag där, och sen så efter 2 veckor eller efter 3 månader så ringer jag dig. Fan, shit, alltså Alselin där, vad är han, redaktionschef?
Det är han nog, ja. Ja.
Fan, han ringer ju mig 11 på kvällen bara för att det har hänt någonting här i Göteborg. Alltså, ska jag ut och jobba?
Ja, då har du ju, ja, det är lite, det skulle jag
kunna. Jag hårdar ju det. Ja, ja. Men du förstår, jag gör ju ändå min, vad är det för typ av chefer jag har där? Vad förväntas av
mig? Jag ska ju spela ryck.
Men när man är i branschen, man är i vår bransch som journalist. Ja. Man vet liksom vilka typer av personer som kanske är ens chefer. Man har ju ändå ett visst ansvar själv.
Ja.
Bara en hypotes en gång. Jag menar inte att Mervan Celik inte ska skriva på för Häcken för att Andreas Alm är där.
Nej, men det ligger väl också i att spelare inte riktigt har bilden av att jag kommer hamna åsidosatt. Nej. Fast den risken är ju alltid ganska stor. Man återkommer ju till det, att det är ju en delikat situation med att, vad är det, en trupp? 22, 23 spelare kanske. 11 av dem får starta och kanske får 3 hoppa in, att varje vecka så ratas det folk. Och lite annorlunda idag, när vi var små och tonåringar, så fanns det ju ganska kvalitativa B-lagsserier. Då var det ganska givet att B-lagen var bra. Liksom. Det var, nu finns det U21 och där verkar vara, nivån där verkar ju vara väldigt ojämn. Och det känns ju inte riktigt som att det har liksom det fokuset alltid. Men då var det ju bra B-lag, vilket det kanske fanns ekonomiska anledningar eller andra anledningar till att det togs bort, men de fick ju alltid spela bra matcher ändå. Och då var det också mycket hårdare med, alltså ännu lite längre tillbaka var det bara 2 byten till exempel. Ja, riktigt långt tillbaka var det inga byten alls och sådär. Det fanns ju på ett sätt mer låst förr. Mm. Och dessutom var det inte lika lätt att byta klubb kanske. Nej. Utan man fick ta att man var lite reserv och kanske spelade i B-laget ofta. Och inte var så besviken snabbt när man satt på bänken i några matcher. Mm. Det där har ju ändrats och tålamodet är ju kortare.
Men just det här med laguttagning, det är ju extremt intressant. För det är ju så pass stor del av, om man är fotbollstränare, hur man, precis som du säger, man har 23 stycken personligheter. Och det är egentligen bara 11 stycken som anses vara så pass bra så att de får starta.
Ja, och det är själva matchtruppen också.
Ja, en del säger väl att det är svårare att ta ut. Som inte ens får sitta på bänken, utan de får sitta på läktaren. Det är ju så att det räcker att det är en av dem som inte får vara med som tappa det för att det ska liksom plötsligt eskalera till någonting som får otroliga proportioner.
Mm.
Där man måste lägga jävligt många av sina timmar på att hantera den konflikten som håller på att bubbla där i bakgrunden. Någon som verkligen kan få med sig ytterligare ett par stycken spelare som börjar liksom vända sig och så börjar ge någon en intervju och sen så plötsligt så har man det att hantera.
Mm.
Det är inte lätt.
Nej, alltså jag fattar att det är jobbigt att inte få spela. Det är det som alla vill. Men det finns ju de som har det värre också. Såklart i vanliga livet. Folk som inte har något jobb. Men även inom idrotten så är det inte alla som står under kontrakt till exempel. Mm. Alltså Mervan Celik har ju ändå sitt kontrakt och får sin lön och så. Så är det ju inte inom alla idrotter. Utan där är man beroende av hur man presterar hela tiden. Och det kan ju också vara nytt i längden och få bli lite ratad och inte ta saker för givet kanske. Men jag vet inte att det är lätt att tänka så, men vet att en del sa som Alexander Isak att nu är det kanske kört för honom när han var så långt ifrån att spela i Dortmund. Mm. När det inte gick för honom som det gick för Haaland. Att här är viktiga år att få spela och nu går kanske tåget snart. Samma sa väl en del om Ödegård då, till exempel, att så behöver det inte alls vara. Och det är klart att man vill spela, men det kan ju vara nyttigt erfarenhet att ha med sig när att man inte tar saker för givet och man minns hur det var när saker inte gick på räls. Jag läste häromdagen om en liten lägenhet i New York på, kan det ha varit 60-talet kanske. I den lägenheten, vad hette den gamla dåliga sitcomen med Göran Gillinger och en 4 för 3. Riktigt usel. Det här var väl en och en halva för 3. Och de tre som bodde där då var Dustin Hoffman, Gene Hackman och Robert Duvall.
Mm.
En hyfsad trio.
Ja, får man säga.
Men inte då.
Mm.
För då var det inte så många som visste vilka Hackman, Hoffman och Duvall var. De skulle ju bli sin generations kanske allra bästa skådisar. Och få priser och utmärkelser och oerhört respekterade. Men då hade de redan hållit på ett hyfsat tag. Och det hade inte lossnat för dem. Hackman hade blivit utsparkad från någon utbildning för att han ansågs för dålig. Duvall fick inga särskilda roller. Mick på auditions, blev ratade. Ibland fick de någon liten roll. Hoffman fick höra att han var för ful för att bli skådis. Och ibland så blev han castad för någon liten roll. Han skulle spela någon komisk, ful figur typ.
Mm.
Men de verkar inte varit så knäckta för det. De hade inte liksom, inställningen att de ska bli skådisstjärnor.
De
hoppades kunna leva på det här och hanka sig fram. Mm. Och de hade kul när de bodde ihop. Och det är inte alltid så ädla syften heller. Hoffman sa i en intervju att jag och Robert Duvall enades om att vi var nog båda mest i den här branschen för att träffa tjejer.
Mm.
Vi hade inte fått så många tjejer och det här verkade vara ett bra sammanhang. Och sen märkte vi att vi gillade också så. Men så här har de på ganska länge innan liksom, de har också haft hundår.
Mm.
Och det verkar de ha burit med sig då när det sen lossnat. De aldrig har tagit succén för given och haft kanske en liten något, känt att något jagar dem hela tiden. Gene Hackman och Dustin Hoffman var båda med i en film som hette Runaway Jury tidigt 2000-tal.
Mm. 02-03. Klart kopierade jeans.
Ja, jag visste att jag har sett den, men nu kan jag för mitt liv knappt titeln. Förstå vad den handlar om. Jag tror John Cusack kanske är med också. Mm. Men då berättar han om, för då är de ju ganska gamla redan, han och Gene Hackman. Jag tror det är första gången de faktiskt är med samtidigt i en film.
Mm.
Då har de en lång arbetsdag där de har haft en jättelång scen tillsammans. De har varit nervösa inför scenen. Det är en 10 sidor lång scen och de ska komma ihåg allting och de klarar det. Och sen på kvällen så går de ut på en bar i New Orleans där filmen spelas in. Och de tar ett glas, de tar 2, de tar 3. Och efter ett tag så säger Gene Hackman till Dustin Hoffman att...
Nu kör vi rycket.
Är det någon som är på ryck? Robert Duvall långt bort i lokalen. Så här.
Ja.
Han frågar då att, måste, kanske dum fråga, men känner du också, Dustin, att varje gång du har gjort en film, känner du att det var nog sista gången du fick göra en film?
Mm.
Ja, så känner jag också, säger Dustin Hoffman. Att de, och det kan ju tyckas vara lite jobbigt att känna sig jagad, men det säger ju något om att de bär med sig de här åren av när de blev ratade.
Mm.
Och att man trots framgångar och pengar och priser hela tiden känner den piskan, att de inte tar det för givet. Så det kan ju faktiskt vara nyttigt också i längden. Bär med dig det, Mervan Celik.
lång väg fram till någon typ av ledord för Mervan.
Ja. Ja. Ja, bär med dig att det kan vara bra att vara ratad ibland och kom ihåg att försöka ha kul också.
Ja, precis. Det är väl det vi tar med oss framförallt från det här avsnittet. Mm. Vi ska ju också säga då att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med C-more, och C-more visar samtliga matcher från La Liga och Serie A under säsongen. Nu på söndag den 1 mars är det dags för El Clasico när Real Madrid tar emot Barcelona. Sändningen på C-more börjar klockan 20:00. Men redan på fredag så kan man se Alexander Isaks Real Sociedad möta Real Valladolid. Och på söndag kan du även se Zlatans Milan hemma mot Genoa. Man går in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Det här avsnittet har vi också gjort i samarbete med Kommunal. Och vill man veta vad Kommunal har gjort inom räddningstjänsten senaste tiden så kan man lyssna på Kommunals podd Förhandlarna. Den finns där poddar finns. Och där gästar två brandmän som har varit med om att besöka 89 brandstationer. Befinner oss mitt i avtalsrörelsen nu, och vill man få till ett bättre avtal för brandmännen så är det bra att bli medlem i Kommunal nu.
På tal om bränder, Johan, vi ska upp och släcka bränder. Två våningar upp.
Vad är det för bränder som väntar på oss idag?
Vi ska göra klart ett nummer som går till tryck här om 2 veckor. Men mer än det får man ändå säga, så ska vi fortsätta kriga på med Offside Live. Nu börjar vi väl komma in i en fas där vi ska börja se om detta håller.
Ja.
Vårt manus, som vi har, alla våra idéer som vi har. Och än en gång, vi vill ju att ni ska fylla salongerna ute i Sverige. Det är Stockholm, Göteborg och Malmö. Man går in på offside.org/offsidelive. Och vi gör denna Offside Live i samarbete med Carlsberg Alkoholfri.
Och där kan vi säga då att går det trögt för oss så kan vi bära med oss det. Att en känsla av att vara ratad och se ifall det kan komma någonting bra av det i längden. Och annars så får vi försöka ha lite kul längs vägen. Ska vi säga så?
Så säger vi.
Och så säger vi att vi hörs nästa vecka igen, kära vänner som lyssnar på Offsides podcast. Podcast@offside.org når ni oss lättast på. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Hej!